Tack, Mikael. Vi har ett litet skämt, jag och Mikael. Det är att nu ska Mikael predika och nu ska Mikael sjunga. Det tar tag lite i oss båda två och blir lite oroliga. Va? Vad ska jag göra nu? Vi hade lite funderingar på när jag var lite förkyld i veckan om Mikael skulle rycka in. Han tänkte att det kunde bli en upplevelse för församlingen. Så uppfattar jag det. Men, och för dig. Absolut. Jag fick med mig ett glas här. Jag hoppas att rösten håller den. Det blev en liten konferensförkylning mitt i veckan här. Men Gud är god. Vad har Gud lagt i dina händer? Nämnde Mikael var temat som jag hade fått inför den här gudstjänsten. Vad har Gud lagt i dina händer? Och jag tänker att jag vill understryka innan jag går in i det jag hade tänkt att säga också, det som Linus delade här i början. Den här uppmaningen till oss. Att även om vi har varit på konferens eller varit i något annat sammanhang, så är Gud densamme här idag. Guds möjligheter är inte större eller mindre med våra omständigheter. Han är densamme. Han är densamme som när han skapade universum idag. Han är densamme som när han uppväckte Jesus från de döda. Han är densamme i alla de där stora berättelserna som vi tar del av. Eller de där stora upplevelserna som vi har varit med om i livet. Han är densamme idag. Vi får komma till honom frimodigt. Vi får komma till honom med förväntan. Och lita på att han har en väg och en plan. Och vill uppenbara sig i våra situation, i våra sammanhang. Jag tänkte ge en liten återblick. De två sista tillfällena när jag predikat, så jag tänkte bara ge en liten återblick på dem. I mitten på maj så talade jag om att lyfta blicken. Att lyfta blicken och liksom fascineras av Guds löften. Att lyfta liksom blicken från våra omständigheter och se vad är det Gud har lovat. Att lyfta blicken och se på Jesus som förhärligad. På den han är, vem han är och vad att han är förhärligad idag. Att lyfta blicken och se liksom Guds lösningar på våra behov och våra bekymmer. Att lyfta blicken och liksom se med Guds ögon. Inte på med våran egna möjligheter bara, utan försöka se med Guds blick. Att be om det. Att se Guds frälsning, Guds räddning, som ju är på ett annat sätt än våra lösningar. Hur Gud räddade människan, mänskligheten, var ju inte så som vi hade planerat det. Skulle ha planerat det. Att se Guds möjligheter i våran verklighet. Och att lyfta blicken och sätta vårt hopp till honom. Sätta vår tro till honom och bara förvänta oss allt gott av honom. Och på pingstdagen så talade jag om att Jesus är Guds ja. Guds ja till alla de löften som hade kommit. Att Jesus är kungen, han är profeten, han är överste prästen. Han är lik Josef, han är lik Noa. Han är lik kopparormen i öknen. Han uppfyllde Jonatecknet. Han uppfyllde bilden på Abraham som offrade sin son Isak. Jesus är syndabocken som bär bort folkets synder. Jesus är lik mannat i öknen som ger liv. Jesus är påsklammet vars blod ströks över dörrposterna. Jesus är Guds ja till alla de löften som Gud har gett. Jag vill påminna om det, för jag känner att det hör ihop. även om det inte är en predikoserie, så har jag för mig blivit detta. Att lyfta blicken, se och förvänta oss allt gott från Gud. Och förstå att det är Jesus som alla de här löftena, alla de här möjligheterna, det är där som det blir möjligt. Det är där det sker. Genom vad Jesus gjorde och genom att Jesus sände sin helige ande in i våra liv. Och idag så ska vi alltså tala om vad har Gud lagt i våra händer. Gud kallade Mose. Vi läser i söndagsskolan och vi läser även ibland i kyrkan, i gudstjänsten, om Mose kallelse. Om den brinnande busken. Hur Mose är ute och leder sin svärfars får på bete och leder dem lite långt bort där och kommer till en plats där det är en buske som brinner. Men inte brinner upp, och han blir nyfiken och han närmar sig och han får möta Gud. Gud talar till honom, kallar honom till att gå till Egypten, gå tillbaka till Egypten, dit han har flytt ifrån för att liksom befria Guds folk. Gud talar om att han har sett sitt folks lidande och att han vill befria folket och han vill sända Mose. Och så tänkte jag att vi skulle läsa, om du har din bibel med dig, jag har inte gett teknikerna bibeltexten idag, men om du har din bibel med dig så kan du slå upp andra Moseboks fjärde kapitel, eller du har din bibelapp kanske med dig. Det fjärde kapitlet i andra Mosebok, och så tänkte jag vi skulle läsa de fem första verserna. Jag läser ifrån Folkbibelns översättning. Mest med tanke på att jag ska se. Nästa gång ni ser mig så kommer jag ha andra glasögon. Jag behöver ha läsglasögon eller progressiva nu. Men den här bibeln, den är stor. Där kan vi se vad det står. Så är det. Vi läser i Jesu namn. Mose svarade: men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom: vad är det du har i handen? Han svarade: en stav. Han sa: kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose: räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep om ormen och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Herren sa: genom detta ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Guds svar på Moses fråga om hur folk ska tro att Gud har sänt honom är att fråga om någonting som Mose redan har. Han säger: vad har du i handen? Gud använder det som Mose har. En vardaglig ägodel. En oerhört praktisk sak. Hans vandringsstav. Men Gud lägger också någonting i Mose händer. Han lägger sin makt att utföra tecken och under. Mose tvekar. Han vågar inte gå. Och han söker liksom alla utvägar. Han argumenterar med Gud. Han vill verkligen inte. Han har ju flytt därifrån. Men Gud har lagt någonting i hans händer som gör honom perfekt för det här uppdraget. Perfekt för att gå till farao. Perfekt för att befria Guds folk. Vad har Gud lagt i dina händer? När du formades i din mammas mage så visste han redan vad han ville med ditt liv. Han förberedde dig. Han gav dig gåvor. Redan då. Vi kan ju se på oss själva och vi kan tänka: men vad har jag? Vad finns det i mitt liv att bygga på, att göra någonting av? Det är väl inget speciellt med mig? Vi kan tänka på andra människor. Vi kan se, och de är så duktiga, de är så begåvade, de har såna resurser. Det är väl mycket bättre att Gud använder dem. De är ju så mycket bättre utrustade än jag. När Mose tittade på staven i sin hand så såg han ingenting speciellt. Det var en uppskattad ägodel, det tror jag, för han hade ju valt ut den. Den liksom var bra vandringsstav. Han hade gjort i ordning den. Men det var ingenting mer. Men när Gud får använda den så kan den liksom få vittna om Guds kraft. Om att Gud är en levande Gud. En Gud som är starkare än farao och alla Egyptens gudar och alla magiker som finns i faraos hov. På samma sätt har Gud lagt ner något unikt i dig. Precis på samma sätt som Gud hade lagt ner någonting i Mose. Som att Moses stav kunde bli använd, så har Gud lagt ner någonting unikt i ditt liv. När han liksom får leda dig och får, så kan du få förmedla en hälsning från en levande Gud till människor omkring dig. Inte för att dina ord är bättre än någons annans ord utan att Gud får använda det som är du, det som är dina gåvor, och han får ge sin kraft igenom det. Det kan liksom, vi kan ramla över orden, vi kan snubbla och vi kan stamma oss fram kanske. Men Gud kan tala. Gud kan ge en hälsning genom dina ord till människor. Inte på grund av din vältalighet eller din snillrikighet, utan på grund av att han får använda dig. Vi läser att Gud blir arg på Mose för att han inte vill gå. Att liksom Gud blir frustrerad med honom för att han liksom håller emot. Att han inte vill gå när Gud kallar. Han liksom försöker hitta på ursäkter och ber Gud att han ska sända någon annan. Men det är ju för att Gud har förberett Mose för det här uppdraget. Det fanns ingen annan som kunde göra det här uppdraget på det sättet som Gud ville. Gud hade, före Mose föddes, så hade Gud förberett att befria sitt folk genom honom. Mose fanns i Guds tanke. När han föddes så var han beskyddad. Vi fick tas till faraos dotter och växa upp där. Och fick få den utbildningen och de ingångarna. För att Gud ville använda honom. Nu upplevde Mose att hans liv var misslyckat. Han hade liksom havererat, han hade mördat en människa, han hade fått fly. Och han hade varit länge borta från Egypten. Kanske han upplevde långt ifrån sin kallelse. Om han visste att han hade levt som en prins. Nu så fick han gå och vakta får. Det är möjligt att han trivdes med det och tyckte att det var ganska gott. Men det här som Gud kallade honom tillbaka till kändes inte bekvämt. Det var inte det som han upplevde han skulle göra. Han hade ju misslyckats. Han hade ingenting att komma med längre. Men Gud hade längtat detta från början för Mose liv. Gud tvingar inte Mose att gå. Mose behövde säga ja. Gud hade gett gåvor. Han hade förberett någonting. Men han hade lagt allt detta i Mose händer. Billigt talat. Vi kan fråga oss naturligtvis, vad skulle hänt om Mose inte gick? Och det är en teoretisk fråga. Och Gud har alltid en väg, naturligtvis. Men det här var Guds väg, Guds plan. Att använda Mose för att befria sitt folk. Gud vill befria sitt folk. Ett par miljoner israeliska slavar. Men det hänger på om Mose vill leda det med den staven som han har i sin hand. Vad har Gud lagt i våra händer som han vill att vi använder för att befria människor? Hur har han utrustat dig? Vad vill han använda oss till? Tänker vi som Mose att det jag har bara är ju något enkelt. Det är liksom ingenting att lyfta upp. Eller jag känner mig misslyckad så jag kan inte göra någonting i Guds rike. Eller vet vi att den helige ande redan har talat in i våra liv? Bekräftar vi det som Gud redan har gjort? Förstår vi att Gud har varit med från början? Redan innan vi var medvetna så fanns vi i hans tanke. Förberedde han våra liv? Förberedde han oss för det som han vill använda oss till? Vilka sammanhang, vilka människor lägger Gud i dina händer? Vad vill Gud visa sin kraft genom att Gud får använda dig just där? Gud hade lagt kallelsen att hjälpa Israels folk på Mose redan tidigare. Vi kan se att han har liksom velat göra detta förut. Vi ser hur han försöker hjälpa sina förtryckta bröder när han försvarar en av dem som blir slagen av en slavdrivare, en egyptisk slavdrivare. Och han dödar den här slavdrivaren. Och det är då han får fly. Det låg redan på Mose att hjälpa folket. Jag vet inte om han upplevde att det var en kallelse från Gud, men det låg på honom att han förstod att han hade en makt här att göra någonting. Det låg redan över honom, men han gjorde det liksom inte på Guds sätt, med Guds kraft. Utan han gick i sin egen kraft där. Men när Guds kraft får verka så förvandlas det som han har lagt i hans händer. Så att han får möjlighet. Och Gud får då triumfera över farao, över alla hans magiker, över alla Egyptens gudar. Och Mose får med staven, den här vardagsföremålet, får med den här staven i sin hand öppna ett hav och leda folket ut i frihet. När Gud frågar Mose vad han har i sin hand. Och Mose tittade på staven. Så kunde inte han drömma om att staven skulle få vara med och göra det. Eller att han skulle få vara med och göra det. Han fick göra stora och mäktiga saker. Han fick ge vatten ur klippan till miljoner människor. Så att de fick dricka. När de höll på att törsta. Vad har Gud lagt i din hand som gör att människor ska få dricka av det levande vattnet? Som gör att de ska få lära känna Jesus. Få höra om honom, kanske för första gången. De kanske bor här men de har aldrig egentligen hört evangeliet. De har aldrig fått höra en hälsning. Om att han älskar varje människa. Att han har dött för varje människa. Att han längtar att få föra människor ut i frihet. Ut ur fångenskap. In i ett livsgemenskap med sig själv. Gud har lagt massa saker i våra liv. Vi är skapade på unika sätt. Var och en har vårt eget DNA. Som gör att vi är helt unika. När man liksom ska hitta, när man hittar DNA någonstans på en brottsplats, så vet man att det här stämmer med en människa. Det här kan liksom vi peka ut. Om vi bara hittar den personen så kan vi identifiera den. Trots att det har gått många år. Vi har sett det i flera rättsfall, det sista här nu, hur man kunnat hitta människor som har begått brott. Där man har haft DNA och som man har hittat det långt senare. Gud har lagt ner ett unikt DNA i ditt liv. Du har speciella medfödda förmågor. Men Gud har liksom också gett dig nåd. Du har fått möta Gud på ett speciellt sätt. Ditt liv är inte lik någon annans liv heller av dina erfarenheter. Din vandring med Gud. I din vandring med Gud, i våran vandring med Gud, så har vi olika upplevelser. Vi har misslyckats på olika sätt. Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men vi kämpar med olika saker. Och har fått möta Guds nåd på olika sätt. Vi har fått ta emot Guds gåva. Och vi kan ha liksom en hälsning på ett unikt sätt. Och en förståelse på ett unikt sätt för olika människor. Vi kan få liksom ge en bekräftelse in i en människas liv. Att säga, jag vet hur du har det. Och jag fick möta Gud och fick hjälp. Gud har också gett oss unika uppgifter. Vi har liksom erfarenheter, utbildning, arbetslivserfarenhet. Vi har bott på olika ställen, vi har lärt oss olika språk. Vi har olika förmågor. Han har också fört oss i kontakt med olika människor. Olika relationer. Kontakter. Som Gud också vill och kan använda. Men det jag egentligen skulle vilja trycka på mest. Det är den törst som du har. Den längtan som du har efter Gud. Jag tänker att våran törst är egentligen en av våra största gåvor. Våran längtan efter Gud. Att törsten liksom får leda oss till Jesus kontinuerligt. Att vi får längta efter honom, får leva med honom, får liksom söka honom. För att vi behöver det, för att vi vet att han är det bästa som har hänt oss. Att vi får älska honom, att vi får tillbe honom, att vi får hänge oss åt honom. Det är en gåva in i ditt liv. Din hängivenhet, din överlåtelse till honom som släcker din törst. Till honom som du har upptäckt i källan i livet. Att du lever med honom. Att du lever nära honom. Att du lär känna honom. Att han får liksom prägla ditt liv. Vilken källa du dricker ur. Att du dricker ur den levande Gudens källa. Att den helige ande får undervisa dig. Får prägla dig. Får påverka dig. Får forma dig. Det är också någonting som Gud lägger i dina händer. Det är någonting som är du som gör att Gud kan använda dig. Din överlåtelse till ordet, till Herren och ditt sätt att söka honom. Det är också någonting som är någonting som Gud har gett dig som du kan, som präglar de människor du möter, som påverkar de möten du har. När du möter en människa så säger du saker naturligtvis och den svarar dig. Och det är det där vi kan kontrollera lite vad vi gör och kanske hur vi ler eller hur vi beter oss om vi är generösa och så. Men mycket mer så märker människor av vem du är. Vem du har varit med brukar vi säga. Din blick, det som din kärlek, din närvaro. Det där som har präglat dig som du inte kan kontrollera. Det bara är du för att du har varit med Jesus. De kände igen dem som efterföljare till Jesus. Att de hade varit med Jesus läser vi om lärjungarna. De var enkla olärda män, stod det, när de kom inför rådet. Och de var förvånade, men så kommer de ihåg att de hade varit med Jesus. Och så är det med dig och mig också. Att när vi har varit med Jesus så märks det. Och det är någonting som präglar ditt möte med människor. Vad gör jag med det Gud har lagt i mina händer? Ger jag det vidare? Delar jag med mig av det jag har fått? Eller tänker jag att det bara är till för mig själv? Och Gud har välsignat mig, vad härligt. Och så stannar det där. Eller förstår jag att Gud älskar mig och älskar mig och älskar mig. Och att han också älskar andra, att jag får vara med och vara generös. Att Gud är generös mot mig och att jag får vara generös mot människor omkring mig. Att ge som gåva det jag har fått som gåva. Det som Jesus sa till sina lärjungar när han sände ut dem. De skulle liksom ge vidare. Inte ge av sitt eget, men ge vidare det de fått ta emot. Gud ger av sin frid in i våra liv. Jesus sa, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Tappa inte modet. Gud ger oss av sig själv. Av sin närvaro, av sin kraft och sin frid. Den friden är en gåva som du har fått ta emot. Och som du får vara med och förmedla. Fred, frid. Frid med Gud. Gemenskap med honom. Att människor kan få samma möjlighet. Att få det här slaget om en människas liv. Få gå till fred. Att Gud får segra. Inte bara i ditt liv. Utan också i människors liv omkring dig. Att det får bli frid. Den friden som Gud ger. Den freden som han har vunnit för dem. Att den får också är en gåva som vi får ge vidare. När Israels folk hade gått in hade gått ut ur Egypten och var på väg till det förlovade landet, löfteslandet, dit Gud hade kallat dem. De var på väg och så läste vi att Mose hade liksom slå på klippan för att det skulle komma vatten. Gud ledde dem till vatten. Men han gav dem också mat. Han gav dem manna att äta, läser vi. Vi ska läsa ifrån andra Mosebok 16, vers 14-21. Andra Mosebok 16, vers 14-21. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll. Något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det och eftersom de inte visste vad det var frågade de varandra, vad är det här? Mose sa till dem, detta är brödet som Herren har gett er att äta. Och detta är vad Herren har befallt. Var och en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer per person ska ni ta efter antalet av ert husfolk. Var och en ska ta åt dem som han har i sitt tält. Israels barn gjorde så. Den ene samlade mer än den andra och den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet den som samlat in mycket ingenting över och den som samlat in lite saknade ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat. Och Mose sa till dem, ingen får lämna kvar någonting av det till imorgon. Men de lydde inte Mose, utan vissa sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa. Och Mose blev förargad på dem. De samlade sedan in av mannat varje morgon, var och en så mycket som han behövde till mat. När solätan kom smälte det bort. Gud ger sina gåvor. Han ger oss levande bröd. Jesus talar ju själv om sig, talar ju om sig själv som det levande brödet som ger liv, som ger oss liksom det eviga livet. Han talar om sig som det levande vattnet och det levande brödet. Och han mannat är liksom en förebild på det bröd som skulle komma. Men här är liksom brödet som Gud ger för var dag. Gud ger oss gåvor, lägger det i våra händer. Och det är meningen att det ska användas, att inte sparas. Gud har gett oss någonting att äta, men också att ge vidare. Och att lita på att han fyller på. Att det räcker till. Oavsett om vi känner att vi har samlat in mycket eller vi har samlat in lite, så räckte det. Gud ger det vi behöver. Gud ger det som vi ska få ge vidare. Och att få vara med och välsigna andra människor. Välsigna varandra, vara med och bära varandra och dela ut av det Gud har gett oss. Att vara med och välsigna precis som Gud välsignat oss. Att liksom bli lik Gud i det. Gud ger i överflöd. Och att vi får också vara generösa med det som vi har fått ta emot. Att ge som gåva, det som vi har fått som gåva, sa Jesus till sina lärjungar. Han sa, bota de sjuka, uppväck de döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Och ge som gåva det ni har fått som gåva. Är detta någonting som vi känner att vi har? Kunde lärjungarna se det, att de hade det? Men Gud utrustade dem för att ge en hälsning. De fick vara med och förmedla Guds kraft. De var vanliga, enkla människor. När människor såg på dem, det var galileer. De var fiskare, de var tulltjänstemän och de var inga högt uppsatta. De hade inte mycket resurser. De följde Jesus och de sov där de kunde. Men Jesus sa, gå ut och ge människor det de behöver. Och det här måste, när de hade sett Jesus göra det, men när Jesus säger att de skulle göra det, det måste ändå ha känts lite som för Mose. Hur ska det här gå till? Vad har jag? Vi ser inte om de tvekade, men Gud, Jesus hade kanske haft lite längre tid med dem naturligtvis, men de fick gå ut och använda det de hade. De skulle inte ta med sig så mycket, stod det. Inte något extra par sandaler eller något extra klädesplagg, utan gå med det du har. Och så skulle Gud göra undret. De fick liksom gå ut med en hälsning till människor att Guds rike är här. Jesus var på väg till de här byarna och platserna och han ville sända människor i förväg, sända sina lärjungar i förväg för att liksom bereda, att människor skulle vara beredda. Och de fick ge en hälsning som förvandlade människors liv. Människor fick stå upp från de döda. Inte på grund av att de var några speciella eller hade det några speciella gåvor med sig i sig själva. Men Gud var med. Jesus hade sänt dem. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Vet vi, står det. Det man liksom har. Det jag har, det är det som jag talar om. Det är det som jag uppfylls av. Det som jag liksom delar med mig av. Ibland kan man oroa sig lite vad det är som man faktiskt pratar om. Vad det är som man lätt kan prata om. Och så kan man känna, varför kan jag inte lika lätt dela evangeliet? Dela den goda budskapet om Jesus. Men jag kan prata om det där eller det där med människor. Att få be om den frimodigheten. Att få ha hjärtat fullt av Gud. Hjärtat fullt av det han som ligger på hans hjärta. Vad har Gud lagt i dina händer? Vad är det Gud du upplever att Gud talar med dig om? Vi tror ju att Gud talar med oss var och en. Han har gett oss var och en av sin helige ande. Han har lagt ner saker i våra liv från födseln, från början, från skapelsen. Så fanns du i Guds tanke, så fanns du i Guds hjärta. Och han har förberett att du ska leva här 2019 i Götene. Och han har en tanke med ditt liv. Du har säkert fått uppleva en del redan. Vad han vill göra och hur han vill använda dig. Men jag vill uppmuntra oss att förvänta oss mer. Att förvänta oss att Gud kan använda oss ännu mer. Inte för att vi är större eller bättre, men för att han är det. Han kunde använda enkla fiskare. Han kunde använda en mördare. Han kan använda dig och mig till att befria människor ur fångenskap. Till att hjälpa människor in i det förlovade landet. Du kan få vara med och förmedla levande vatten till människor som törstar. Lev nära Gud. Präglas av honom. Lär känna honom. Hänge dig åt honom så att du får liksom vara en doft av honom där du går fram. Det är inte säkert att det handlar om just att pratandet. Eller att görandet. Men att du har en gåva. Du har fått någonting i din hand som Gud vill använda. Gud talar med dig om det. Jag tror redan att vi anar. Och ibland kanske vi står i den där kampen som Mose står i. Ja, men sen någon annan. Du vet varför jag inte ska gå. Du vet att jag har gjort bort mig där. Jag kan inte gå tillbaka till Egypten. Jag kommer ju bli fängslad för mord. Eller vem är jag att komma här inför för människor? Jag är bara en enkel fiskare eller en människa som har lurat människor av pengar av människor vid tullen. Eller vad våran ursäkt är. Men Gud är densamme, precis som Linus sa. Gud kan använda vem man vill. Och Gud använder dig där du finns. Om du vill. Men Gud har lagt någonting i din hand och du behöver säga ditt ja för att använda det. Han tvingar dig inte. Men han längtar att ni tillsammans ska få göra det där. Ska få vara med och befria människor. Ska få vara med och hjälpa människor ut i frihet. In i hans gemenskap. Att få dricka det levande vattnet. Få äta mannat i öknen. Som de längtar efter, som de behöver. Och vi tillsammans, som församling, som hans barn, får vara med och bära varandra och uppmuntra varandra i detta. Vi står ju inte själva. Gud har ju gett Guds församling är ju en gåva till varandra. Vi ska bära varandras bördor. Vi liksom är olika delar som stöttar och bär och hjälper och kompletterar varandra. Du ska inte göra allt. Men du får vara med och välsigna och vara med och ge det som Gud har lagt på ditt liv. Och förminska inte det, vill jag säga. Tänk inte att den där gåvan och den är så viktig och stor. Men min gåva, jag kan väl använda den, men vad betyder den? Det som Gud har lagt på ditt liv är unikt. Du har erfarenheter, du har utrustning, du har gåvor från den helige ande och från födseln som bara du har. Som gör att du har unika ingångar och unika möjligheter. Och när Gud får använda det med sin kraft så kan det förvandla situationer, kan förvandla samhällen, kan förvandla människoliv. Vi ska söka honom och förvänta oss att han kan använda oss. För Gud är intresserad av varje människa vi möter. Gud söker varje människa. Han längtar efter varje människa. Han vill befria varje människa. Och då behöver han varje lärjunge. Prismakonferensen kommer här nu. Det är ett fantastiskt tillfälle när vi får tjäna tillsammans. Men morgondagen, måndagen, det är också ett tillfälle där du finns. Den människa, de människor du möter, kan du få älska med hans kärlek. Kan du få förmedla en hälsning till. Kan du få vara ett vittne för. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du har tagit oss vid handen och fört oss in i din gemenskap. Tack för att du älskade oss före någon annan, att du tänkte oss före någon annan, att du förberedde våra liv, Herre. Tack att ingen av oss är en slump, att ingen av oss är, inte behövs, inte är menings, har ett syfte, Herre. Utan att du har en tanke, en dröm för var och en av oss. Du har lagt unika saker i våra händer som vi kan få använda tillsammans med dig. Som kan få bli till välsignelse i ditt rike. Som kan få bli till välsignelse för människor som hungrar och törstar. Som längtar, som lider, Herre. Tack Jesus Kristus för att vi får vara dina. Att vi får gå med dig. Herre, vi ber dig att du ska fortsätta att tala. Att du ska fortsätta att locka oss och kalla oss och visa oss, Herre, på vad det är du har lagt ner i våra liv och hur du vill leda oss, Herre. Herre, jag ber dig att vi ska inte vara så motspjärniga att du behöver bli frustrerad på oss, Herre. Utan att vi ska få höra din röst, Herre, och få gå dit du sänder oss, Herre. Tack Jesus, tack helige ande för att du leder din församling. Att du bygger din församling, att du kallar människor in i din gemenskap. Att du tar våra enkla vandringsstavar, Herre. Och använder dem, Herre, till att befria, att föra människor igenom döden, Herre, in i livet. Att ge levande vatten till den som törstar, Herre. Halleluja. Tack Jesus för du har förberett för den tid som ligger framför. Tack Jesus för att vi får vara dina. Tack för att du känner våra liv, våra misslyckanden. Och att du älskar oss och att du vill upprätta oss, Herre. Amen.